Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Lindsay Sparks. Spontana tankar.
Världsstjärna.
Det är bra namn i alla fall.
Ja, jag får mig att var det inte han som var inblandad i någon riktigt ful situation och som gav honom någon flera matchers avstängning.
Mot AIK borta. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde dock. Men...
Nej, men det ringer någon klocka där.
Nej, ja.
Och det var ganska han har precis kommit då också. Hade han inte
jag tror det var hans första match.
Ja.
Man kan säga att det slog gnistor honom om på en gång.
Ja, det sprakade inte direkt, nej. Eller så var det det du gjorde.
Just där, han brände allt krut i en smäll.
Kyle Calder. Några associationer?
Nej. Namnet, men inte mer än så alltså.
Jason Morgan.
Tystnaden talar.
Floppvärmning i SHL. Hade spelat i NHL och gjort... Det var inte SHL. Elitserien hette det faktiskt när SSK spelade där. Och Jason Morgan dök upp. Hade gjort några matcher i NHL och något mål och sådär. Men bedrövlig skridskåkare. Men så här... hårt jobbande center i alla fall. Som skulle vara elak.
Ja.
Bök och stök, men inte mycket skridskåkning. Ja.
Annars Jonas Engström ju.
Ja, nej men precis. Jonas, det är väl nummer 17 här nu som du går igenom.
Bra, tack. Ja. Jag undrar hur lång tid det skulle ta.
Men Engström såklart. Han lämnar ju SSK för Oskarshamn när SSK åkte ur 2015. Södertäljesonen Engström fortsatte i Spife. Som inte finns kvar längre med i föreningsverksamheten. Och sen då, tänkte du komma till Johan Iversson sen eller?
Ja, du får ta nu om du vill.
Ja, för han var ju här i fjol. Var ju monsterback då. Och har lämnade för Malmö och har varit stabil i det andra backparet där.
Då säger jag Evan Bouchard.
Just det.
Snyggt.
Vad gjorde han? 10-12 matcher under pandemisäsongen här.
Han var ju bra.
Eller? Snittar en poäng för Edmonton i NHL nu.
Ja.
Riktigt fint skott.
Tack vare tiden i SSK naturligtvis.
Ja, absolut.
Hur det kan han i SSK egentligen?
Nej, det var ju den här pandemiköret med NHL var stängt och ja, spelarna värmde upp här. Och så dök det upp ett gäng. Bland annat han.
Ja, vilken klass man såg att det var i honom när han var här. Alltså.
Jo, tack. Precis det där som man egentligen tänker att man fortfarande vill ha in i SSK en offensivt hårt skjutande rightare på back.
Och som gör allting annat rätt också i
defensiven. Ja, visst.
Apropå nordamerikaner annars, jag tror SSKs första nordamerikan någonsin, Bill Cosburn. Han dök upp här i säsongen.
Cosby.
Nej, inte han. Nej. Men ja, vem vet. Nej. 69-70 snackar vi då. Jag tror inte det var någon annan. Jag tror han var först. Hade spelat i Nacka faktiskt först och kom in några matcher. Nej. Var inte så jättebra faktiskt.
Ja, rightare med ett bra skott och rätt kvick i skridskoåkningen och sådär också.
Det kommer du ihåg.
Oj, var du med då?
Nej, jag försökte skoja lite där.
Drog runt på månskensrinken där och imponerade. Inte jättemycket, men spelade i Kotelje sen faktiskt. Bill Cosburn. Men annars...
Ja, ja. I Kotelje som inte heller finns kvar.
Ja, precis. Annars är det säkert någon som kommer ihåg David Svea. En gammal hjälte. Nej. På 90-talet som spelade ett par säsonger bland annat i elitserien. Det var en så här talang som inte blev något riktigt, men han spelade i ungdomslandslag och annat. Guldlaget 85, Niklas Lindgren, egen produkt. Annars Olof Johansson från Skellefteå värvades från Skellefteå, han hade moderklubb Kalix Triangeln. Oj. Spelade på 80-talet, början på 80-talet i SSK, Olof Johansson. Och sen då 70-tal. Börje Poppen Berlin. Det är ni.
Poppen.
Ja, tydligen en riktigt jäkla bra målskytt. Massa mål gjorde han och spelade här i SSK flera säsonger och kom från Klemensnäs. Mycket norrländska värmningar förr i tiden.
Ja, men onekligen. Och ett sådär högt nummer som 17, det fanns väl knappt med tanke på hur få spelare som ändå användes på den gamla goda tiden så att
Nej,
säga.
Precis. Här går då, man tillbaka så...
Då när det var ordning på det och alla hade nummer som började på 1 och slutade på 15 ungefär.
Går man tillbaka bortom 60-talet så, ja precis, då hade man ju inte ens 17 spelare i laget.
Nej.
Ja, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sportklubben, vår hockeypodd här på Länstidningen. Och det är som ni förstår avsnitt 117 som vi har kommit till. Andreas Hansson heter jag. Jag har både Leif Granlind och Marcus Langbrandt med mig. Marcus, hur är läget?
Det känns fint att få vara inbjuden i finrummet igen, in i värmen efter att ha fått sitta och lyssna på er sista veckorna här.
Känner du att du har varit petad eller?
Ja, men man... Det är inte alltid det får plats för alla tre. Det beror på hur stort rum man sitter i.
Det är hård konkurrens numera, vet du väl?
Ja, precis. Det är, ofta får man sitta på läktaren om man inte bidrar tillräckligt mycket. Det är bara så.
Det kanske är så. Leif då, hur är läget med dig?
Ja, jag kom utvilad här efter att ha varit ledig här igår. Jag hade en hel dag i Uppsala här med min son. Först då bad på Fyrishovs äventyrsbad. Och sen Sirius Norrköping då på studenternas på kvällen. Och där vårat Peking då gick vidare i kuppen. Men fick ju för sig Malmö borta då i kvarten här, så vi får se hur det går där.
Utvilad efter att ha simmat och hoppat i flera timmar.
Orimligt ja. Många sömntimmar på dig måste jag säga.
Ja, det kanske det är, men jag behöver dem för att kunna vara taggad här nu inför det som komma skall här. Det är, nu går vi in i en högintensiv period här med två viktiga matcher här för SSK. Och sen har vi SSK Dam också som kvalar mot SDHL.
Glöm inte att man bara får ta en match i taget.
Ja, precis. Så är det ju.
Ja, men så är det ju. Nej, men, precis. Säsongen går in, eller i alla fall grundserien går in i sitt slutskede här och SSK ska möta Tingsryd på onsdagen och Östersund borta på fredagen. Och efter de matcherna så vet vi ju hur, ja, om laget slutar två eller tre eller vad det blir. Alla möjligheter finns fortfarande och vad tänker vi om den här veckan som väntar, Marcus?
Om man ser det resultatmässigt, poängmässigt, så tänker jag väl att SSK bör komma ifrån den med 6 poäng.
Det bör man, definitivt. Två lag som inte har någonting att spela för alls.
Nej, precis. Tingsryd kan ju nästan ha checkat ut. Östersund har väl i alla fall någonting att liksom hålla formen för. Sen vad det beror på hur man spelar avslappnad och så jämfört med att ha någonting att spela för, det slår ju ofta olika ut.
Leif, tankar?
Att man vill behålla trycket i grejerna nu på hemmaplan här. För det har ju skilt, spelet har ju skilt här på bortaplan och hemmaplan. Tingsrydsmatchen blir ju därför väldigt viktig med tanke på det. Men samtidigt ska vi komma ihåg att ARK har ju alltså Löven borta. Så att SSK har ju chans att gå om ARK här och ta andra platsen. Inför då Östersund borta.
Vi går väl rätt på det egentligen. Vi har ju framför oss också hur det ser ut med de åtstående omgångarna. Och, ja, det är AIK andra platsen, en poäng före SSK. SSK har tre poäng före försprång till Djurgården. Och sen Mora är två poäng bakom dem så att säga. Så att, och Djurgården har ju Östersund hemma nu och Kalmar borta. Och ja, kan ju naturligtvis rimligtvis ta 6 poäng här. Så ja, SSK behöver ju göra jobbet även för att hålla undan för tredjeplatsen. Men precis som du sa Leif, AIK har Björklöven borta och det är ju chansen för SSK någonstans att komma upp på andra platsen.
Ja, eftersom SSK har bättre målskillnad än AIK så måste alltså AIK vinna upp i Umeå för att behålla andra platsen.
Ja, så enkelt är det ju. Mm.
Kan Almtuna ställa till ett någonting då? För de har ju fortfarande poäng att positionera sig för där i mittens rike så att säga inför play-in-festen.
Hade det varit på deras hemmaplan hade jag sagt ja, men borta så tror jag inte att Morka står emot AIK faktiskt.
Bör ju inte göra, men...
Nej, men hade det varit hemma, Marcus, då hade det varit mycket intressant. För Djurgården fick ju stryk där också för någon vecka sedan här.
Ja, nej, nu har vi varit i den där isladan.
Ja, vi har ju det du.
Det räcker. Och det är väl ungefär så de flesta tänker i alla fall. Vissa måste ju dit i alla fall flera gånger varje säsong. Så vissa andra kan se det på tv.
Ja, nej men det är väl ganska enkla förutsättningar egentligen. SSK behöver göra jobbet och ja, man kan ju inte förvänta sig, precis som du sa Marcus, man kan inte förvänta sig något annat än 6 poäng i de här 2 matcherna. Ja, Tingsryd har ju spelat klart efter den här veckan, så mycket vet vi ju, och Östersund som du sa redo för kval, och det är ju ett läge också där SSK inte har riktigt levererat offensivt senaste tiden, har ju ja, senast så var det ju Nybro förlust efter straffläggning där man ja, borde ha vunnit rimligtvis efter hur matchen artade sig. Man gör ju 2-1 ganska sent in på matchen, i slutet på matchen, och sen ja, bytet efter i princip så tappar man ju fokus lite grann kan man säga. Skickar en puck som man inte riktigt brukar se laget göra. Det var väl Stelio Matteus som skickade den pucken till ja, ingen alls. Det blev till Daniel Ljungman istället, gamla SSK-inlånade centern som gjorde någonting som man aldrig gjorde i SSK i alla fall, och rundade Daniel Norbe och gjorde 2-2.
Ja, Tommy Samuelsson fick igång honom ordentligt kan man säga.
Det är genombrott helt klart där, och ja, det har väl varit några som trott på det ett par år där på Daniel Ljungman, men har inte kommit förrän nu då. Men annars så laget gör ju bara två mål där mot Nybro, och ja, det är väl ingen jätteinsats heller. Jag skrev att det var som att köra med handbromsen i. Jag tyckte det kändes lite så. Det var lite... Ah, man kände att de kommer inte igång riktigt. Det är någonting som... ja, det såg trögt ut bara, helt enkelt. Och en ganska stor skillnad mot 0-2-förlusten mot Mora innan där SSK definitivt borde ha vunnit. Och ja, vi hade ju en liten bilpodd, extra podd där vi pratade ganska mycket om den matchen, Leif. Men det var ju en kavalkad missade chanser. Och tittar man längre tillbaka så är det väl, vad är det nu, 8 gjorda mål tror jag på 6 senaste matcherna eller något i den stilen tror jag skrivit. Det
är, fem matcherna.
Fem matcherna var det, ja, precis. Så det, ja, hur oroad ska man vara, Marcus, tycker du, över just... Man ser ju hur det ser ut i spelet, och det är ju lite upp och ner. Almtuna borta där 1-2 till exempel var inte så jättebra heller. Ganska, ja, halvdassig insats tyckte jag i alla fall när jag såg den.
Ja, ja, hur oroad ska man vara? Samma här. Det var väl ingen katastrofinsats så mot Almtuna borta egentligen. Men det var ju det här sista det som krävs framför de båda målen egentligen.
Men generellt nu, ja, alltså, jag tänker, för sen slog man Djurgården, man slog Björklöven och allting var frid och fröjd, och så gör en jättebra prestation mot Mora, skapar jättemycket chanser. Ja, det är ett stort spelövertag, det är stort övertag i målchanser och i allting. Hur oroad ska man vara då över att man inte gör fler mål just nu?
Det är väl just det, effektiviteten som jag också varit inne på, att den, trots att det skjuts en del, så ja, egentligen då blir ju rent logiskt procenten sämre, men så pass långt ner som SSK ändå är. Man är i mitten någonstans av tabellen när det gäller effektivitet. Och där har SSK så pass egentligen på pappret så god skicklighet när det gäller anfallsspel, avslut och sånt, så att man inte ska behöva oroa sig för målskytte överhuvudtaget, tycker jag. Men här har det varit dåliga avslut överhuvudtaget. Och man kanske, ja, jag vet inte om man vill göra det snyggt på något sätt, men och söker en sista passning och så kommer man för nära att träffa någon benskydd eller någonting sånt, eller ja, det är som att, ja, man letar efter någonting bättre och sen hamnar man i det läget att man måste avsluta själv till slut, och då är det för sent att få upp den högt liksom. Något sånt.
Det har varit väldigt mycket fokus på träningarna nu på att ta sig in på mål, eller olika typer av kampsituationer in på mål, eller hur man tar sig från ett sarghörn in på mål. Mycket sånt nu senaste tiden. Det är ganska tydligt att det är där någonstans som man tycker att det brister, och ja. Bogarna pratade om alibiskott lite grann. Han pratade om det även efter Mora faktiskt. Den tyckte att det var lite för mycket sånt. Alltså att man skjuter bara för att skjuta. Ja. Det är inte liksom riktigt något läge att skjuta.
Och att man då gör målvakten bättre liksom än vad det egentligen är. Men jag tänker faktiskt gå med ett halvfullt glas här för SSK. För det här är på bortaplan. Hemmaplan har de ändå visat helt andra takter ju. Man körde över Västervik, man vann ju mot Djurgården och Björklöven, även fast man inte gjorde så många mål så vann man ju ändå de matcherna och hade ju ett bra anfallsspel rakt in i matchen. Och det, jag menar, bortaplan och hemmaplan skiljer sig. Det är därför man kämpar med hemmaplansfördel i slutspelet. Så att jag tror SSK-lägret har nog varit mer oroat om det hade ungefär sett ut så här på hemmaplan också. Och det är därför Tingsryds-matchen blir viktig nu, för att man visar då att man, som jag sa, var inne på i början här, att man vill se det här samma tryck i grejerna på hemmaplan. Att man kör över Tingsryd helt enkelt. Gör de här 5-0 som man gjort tidigare under säsongen på Nybro, de här lagen, på hemmaplan. Att man behåller den känslan i alla fall. Och sen får man ju jobba då på bortaplan, och då blir Östersundsmatchen helt plötsligt också väldigt viktig. För att det är en lång resa, men man måste också kunna liksom visa upp ett bättre anfallsspel på bortaplan också. Om man ska gå långt till slutspelet, så är det ju.
Man kan ju vända på det över de här 5 matcherna då som jag tog som räkneexemplet här, så är det ju, ja, man möter ju alltså Mora, Björklöven och Djurgården. Och ja, det är ju inte de enklaste matcherna. Man kan kanske inte förvänta sig att de ska ha ett snitt på 5 mål per match då efter den perioden. Plus då Almtuna borta, som är en lurig match. Det har alltid varit. Kommer antagligen alltid att vara det. Mm. Och så Nybro borta, som också är en, ja, lång bortaresa och en ja, absolut ingen motståndare som man ska skratta bort på något sätt. Det är 2 stycken lag som, både Almtuna och Nybro, som ska spela åttondelsfinal här. Så att på så sätt så ja, är det kanske också att, ja, det är inte helt självklart att man ska ösa in en massa mål mot de här lagen. Och det blir intressant ur det perspektivet att se då här mot Tingsryd. Ja, som där kanske man kan förvänta sig 5 mål eller något i den stilen.
Ja.
Att man får lite islossning.
Minst 5.
Nej, men tydliga krav.
Jag tycker vi har rätt att ställa de kraven liksom, på det här SSK-laget. De säger ju själva att de har gjort mycket mål hela året. Och att
det har de ju.
Precis, de har ju det. Och sen skapar de fortfarande chanser. Alba är många som gnäller på nu, men det är ribban. Ja, visst, det är väl också någon form av oskärpa, men det är också lite otur inblandat när det gäller Alba. Och han säger själv att liksom pucken, ibland går inte pucken in, och det är bara liksom att jobba på för honom och för de andra forwards också.
Men annars, ja, vi får ju se nu då. Nu är det är ju den här konkurrensen, och Marcus, du var ju på träningen här på tisdagen och kikade. Jag var där lite på måndagen också. Ska komma till vad som hände där under måndagens ispass, men det vet ni säkert om ni har läst det vi har skickat ut. Men tisdagen här, Marcus, vad såg du på träningen? Du får berätta för mig också, jag har inte hunnit läsa din live-rapport.
Ja, nej, precis. Det var mest 5-5, eller bara 5-5 på det sättet. Man bytte aldrig tröjor med varandra och körde special teams. Utan det var 5-5, det var lite såna inspel från hörnen, det var lite hinder i zonerna. Ni vet det här, när de börjar träningarna och går på djupet och tar avslut. Nu la de ut de här långa skumgummi-madrasserna i vägen liksom, så de inte kunde. Liksom, de var tvungna att göra avancerade vägar eller ta särskilda skott.
En snårigare
så att säga.
Väg, ja, in mot mål alltså? Eller?
Lite så.
Mm. Eller var det att de skulle gå mer rakt, att inte åka längs sargen? Eller vad var de tvungna att åka någonstans?
De låg liksom diagonalt liksom, in i zonerna och halvparallellt med varandra. Så man skulle kunna åka liksom, emellan och skjuta. Men ja, det var i alla fall, det var inte så som lika enkelt och öppet som det har varit. Så att... Så ställde väl lite mera krav på åkningen så att säga.
Det blev en svårare väg in från kanten alltså, eller?
Ja, det är ju då när man kommer, man startar ju på egna blå linjerna, dubbla väggpass, går i djupet och sen ska man ta skott. Så antingen så får man ju se till att inte träffa de där hindren, eller så får man ju gå förbi hindren.
Mm, okej. Okay,
ja. Så det var väl det, och sen var det väl lite 3-2 övningar egentligen, det här med inspelen från hörnen. Vad gjorde de mer? Djupledsspel också. Lite man mot man. Först var det en djupledspuck och då sticker de liksom djupet bägge två, och sen kommer nästa moment och då kommer den till ett inspel från mittzon. Och ja, det gäller att vara liksom påställd 2 gånger om egentligen.
Det kändes som att det var offensiva övningar som gick ut på just det här vi just har pratat om.
Ja, precis. Offensiva moment och kamp egentligen, så på det sättet.
Gjordes det några mål på träningen?
Jo, men några stycken. Man brukar ju inte se att det rinner till så där jättemånga mål egentligen. För det här är ju spelare och målvakter som möter varandra dag ut och dag in. Mm. Så, och där kan man väl också fundera lite på det här med, det har ju efterlysts träning på straffslag till exempel. Att man kanske ska snäppa upp på det och ta det lite allvarliga, för visst, ett straffslag är ett avslut och man kan kanske egentligen inte träna på det sättet med tanke på det mentala spelet som är med på matchsituationer och något helt annat. Det kommer publik in i bilden, en målvakt som man inte möter vanligtvis och sådär. Så det, jag kan tänka mig att det inte är helt lätt. Men samtidigt så är det ju ett faktum här att på de straffslagningar som SSK har varit inblandade i under säsongen, alltså efter ordinarie matchtid, så har de inte gjort ett enda mål. Det är två straffmål under spelet så att säga, under säsongen. Och det är väl, är det Alba och Blomstrand, va? Eller vilka?
Matteus och Blomstrand.
Matteus och Blomstrand, ja.
Men de slipper ju straffarna nu i slutspelet. Jag pratade med Zacke om det.
Ja, liksom. Det är ju i och för sig en sån.
Men det kan ju faktiskt det kan ju bli aktuellt nu, de här två matcherna som är kvar ju. Och då är de poängen oerhört viktiga.
Det hade varit fint att spräcka den nollan också när man ändå håller på att avliva spöken här. Med, man lyckas slå Björklöven och man lyckas slå Djurgården och så.
Precis.
Men sjuka räddningar på Daniel Fahlström här i som stod i Nybro.
Nyköpings kvalitet.
Alltså, Mika Pitkinen har ju, han fintar ju bort honom två gånger. Mm. Ena gången räddar han med klubban i luften och andra gången är det bara plocken kvar och den lyckas han ta pucken med i alla fall.
Mm.
Det är ju två mål som, ja, det ska ju bara vara mål där egentligen. Ja. Så att, det är ju bra straffar från Pitkinen i de fallen.
Mm.
Och vi visste att han skulle få slå eftersom han har ju satt 4-4 då tidigare vid ett tillfälle då, för några år sedan då, mot Sebastian Dyks Helsingfors.
Ja.
Vilket man kunde se kanske, för att det var ju bra varianter och bra självförtroende där från Pitkinen och ja, borde som sagt ha varit mål. Fahlström, återigen då, en målvakt som kliver fram som, ja, apropå Walter Ignatjev där så stoppades de av en målvakt där som, och även mot Almtuna var det ju Hanneborg, Jörgen Hanneborg som storspelade.
Mm.
Så,
det är konstigt att målvakten alltid är bäst mot SSK, eller?
Ja, eller hur va? Nej, men...
Men de lyckas ändå göra ett par mål där. Och får jag skjuta in det bara så, eftersom jag är vän av ordning. Att Celio Matteus fick ju till slut 1-0 målet där. Mm. Det var lite osäkert om det var Norbe eller Matteus då. Men Matteus styrde in den.
Och sen... Amil Krupic som sköt där i powerplay. Och apropå nummer 17 också.
Det är ett annat mål.
Ja, det,
nej, nu tänker jag fel. Okay.
Ja, jag tänker på 1-0 målet nu som när Norbe sköt.
Aha, just det. Just det, du är tillbaka där. Ja,
exakt. Och sen så då har jag glömt att berätta att Halestam då fick ju sitt just mål, det. Sitt 1-0 mål mot Djurgården.
Det är det jag tänker på.
Ja, precis.
Mm. Han har fått det.
Ja, för jag drog igång den tråden lite grann och så här liksom att men jag har glömt att berätta det i någon form i någon av våra kanaler och så. Men jag vill ändå bara liksom berätta det också.
Rätt ska vara rätt. Och
ja,
här
och jag vill gärna påminna er där ute också för att vi gör det här tillsammans liksom så att om känner att ni har missat någonting, varför har du inte återkopplat om Halestam-målet?
så att det inte har varit något poddavsnitt sedan dess?
Nej, men på Twitter eller vad som helst. Så, men nu säger jag det nu i alla fall, alldeles för sent såklart. När det var Djurgårdsmatchen, det var väl en och en halv vecka sedan. Man har ju svårt att hålla koll på dagarna när man sitter så här.
Ja, jag blandade ju till och med ihop målen här och jag vet inte ens vilket mål jag menade längre.
Så var det 1-0 målet förresten, Halestam-Djurgården? 1-0 va? Eller var det 2-1 målet?
Nej, det blev osäker faktiskt.
Var det inte så att det var avgörande målet, 2-1 målet?
Jo, det var det. Det var ju 2-1 målet, precis.
Det var powerplay i alla fall.
Som Krupic, då där var det Krupic och han jublade.
Djurgården tog ju ledningen, det var ju förra fredagen. Okay.
Så Halestam fick 2-1 målet mot Djurgården.
Ja.
Och Matteus fick 1-0 målet mot Nybro. Ja. Och Emil Krupic, han är ny tävlande i tävlingen om vem som är gladast i SSK.
Ja, han är alltid glad, känns det som i fri.
Ja, nej, men han lever ut känslor på ett bra sätt. Och det är väl den här lättnaden kommer någonstans när man trivs återigen efter en erbarmlig säsong i Västerås.
Ja, han verkar sprida den glädjen i omklädningsrummet också. Och det tror jag är en viktig injektion för det här laget faktiskt.
Kändes rimligt bara att nämna honom här apropå avsnittsnumret. Men ja, nästa avsnittsnummer, då vet vi vem vi kommer prata om också förstås. När vi pratar nummer 18. Och,
en som vi aldrig pratar om.
Nej, precis. Här på måndagen så var han ju tillbaka på isen då, Linus Widell till slut. Och det var ju de bilderna som alla ville se. Och ja, han gjorde väl inte så mycket egentligen. Han åkte runt lite, sköt lite och testade sådär. Testade skridskor och ja, det var... Han hade väl inte... Det var lite trångt i de första och han testade till de andra och sådär. Men han var tillbaka i alla fall på isen. Och ja, är ni lika entusiastiska som SSK-supporterna över att Widell är tillbaka?
Det följer väl lite den planen som man tänkte att det skulle vara, va?
Vad tänker du?
Ja, så som det sades att han ja, ungefär skulle kunna vara tillbaka i träning innan slutspelet. Och nu var det väl till och med några dagar före han tog av det där skyddet, va? Egentligen.
Jag tror det. Och sen så kom den här undersökningen lite tidigare också.
Ja, det med, ja.
Varför det blev så, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte frågat. Men,
det var väl ingenting att spara på antagligen när man väl tar av skyddet så.
Nej, det är väl också att man ska få tid. Ja. Och sen läkare. Mm. Men det kanske fanns tid då helt enkelt. Ja. Och så,
SSK känner rätt folk där som.
Ja, kanske. Men ja, är det klang och jubel nu för att Widell är tillbaka på isen?
Han har ju tappat många veckor. Så vad händer när han går på riktigt? Blir det entusiasm från hans sida med, spelglädje över att vara tillbaka, eller kommer det att ta tid?
Han såg ju väldigt glad ut i alla fall över att vara tillbaka, och både när han berättade att han hade varit på undersökningen och när han fick vara på isen igen så var han väldigt glad och lycklig, det syntes ju. Är du också det, Leif?
Ja, jag är nog det. Och nu bara kom det upp en tanke direkt här. Thomas Scholl, efter hans hjärnskakning, fick ett mentalt break, vilat och spelsugen och kom ut nu efter den. Helt suverän faktiskt har han ju varit. Mm. Widell har varit borta längre, en helt annan skala såklart. Fotled. Men ja, jag tror, när får vi se Widell då? Jag tror att, han säger ju själv någon gång i kvartsfinalserien. Och det tycker jag lutar mot att man kanske chansar med att spela utan honom de två första hemmamatcherna. Att man tycker att man kan gå med det här laget i de matcherna där man har på hemmaplan. Och sen så matchar man in honom lite försiktigt i första bortamatchen sen. Det var min känsla i alla fall.
Ja, men, jag tycker att vi ska gå in på det här, både matchningen och hur man ska formera laget. Men jag tänkte att vi skulle bjuda på bara att låta er få höra helt enkelt hur det låter. Både fysioterapeut Adam Isik och Linus Widell själv förstås efter det här första ispasset.
Ja, han kommer inte spela på oss.
Nej, det förstår jag.
Nej, han kommer inte spela den här. Han kommer inte spela i grundserien. Men det är det här vi vill se. Att han får en plan, och framförallt det vi vill se är ju också att det svarar bra dag efter dag. Liksom. Det ska kännas bra när han gör det. Som vi vill se ikväll och imorgon när han vaknar. Liksom. Någonstans handlar det om att vi ska kunna göra det dag efter dag. Inte en gång och sen måste man vara borta en vecka för att det var för mycket. Men hittills går det jättebra. Så vi är nöjda. Inga egentligen bakslag fram till idag. Mm. Det är det här vi vet idag. Sen gör vi en ny plan imorgon bitti när vi träffas igen. Okay. Men vi vet som sagt, han kommer definitivt inte spela den här veckan. Det är 100.
Vad är det som kan hända teoretiskt?
Nej, men det är ju så här är det ju. Någonstans har han ju i en halv månad haft foten i en stövel. Och även någon utan den skada han hade, skulle man gå runt med en stövel i en och en halv månad, så tar det tid att få igång den där foten. Det är ju liksom, styrkan ska ju vara där för att kunna dels skydda sig själv, men också för att kunna röra sig som man vill på isen. Och sen så ska den ju vara redo till dagen efter och till dagen efter och till dagen efter. Så att det är ju någonstans, han är ju redo att vara en kontorsarbetare idag. Då ska han kunna jobba heltid, men han har en liten annan arbetsbeskrivning liksom.
Ja, jo.
Så att det är lite tid kvar för det.
Det är liksom ingenting som kan slås upp liksom, eller något sånt där väl?
Alltså, slås upp liksom. Jag menar, någon gång, någonstans var den ju frisk när han slog av den initialt. Så att garantier i livet finns ju inte på det sättet.
Men frakturen är väl läkt?
Frakturen är ju läkt. Ja. Sen ska ju musklerna kunna vara där och skydda och göra det de är skapta för också liksom. Just nu har han ju inte tillräckligt med styrka och uthållighet i underbenet. Liksom. Det är det vi måste börja bygga upp. Och sen så ska ju det gå på reflex liksom. När man väl är på isen sen och spelar fullt, då hinner man inte tänka efter varje situation. Då ska ju foten kunna parera det av sig själv. Och det tar ju också tid att bygga upp liksom. Så att från att han ska kunna trycka på max själv med grossat till att vi kliver in och han ska kunna hantera varje situation oavsett hur den uppkommer. Liksom. Det är ju några steg, liksom. Det är ett trappsteg och man måste ta sig igenom alla.
Okej, men inget spel i grundserien, men det alla undrar är ju såklart då, med tanke på att det också kommer vara lite
ett uppehåll.
Och den kommer göra honom jättegott. Så att man kan väl säga så här. Framåt slutet av nästa vecka vet vi ju definitivt mer datummässigt vart det lutar dem. Men vi behöver den tiden för att han ska få göra de här grejerna. Men så att den här veckan kommer vi inte kunna säga ett datum på när han spelar. Men nästa vecka, då kommer vi ju definitivt kunna veta vart det lutar. Definitivt. Så att han har ju definitivt stora möjligheter att lira i slutspel, definitivt. Men exakt vilken match, det vet vi mer i slutet av nästa vecka.
Kan man säga att det har gått precis så som ni hoppades?
Det har gått exakt som vi hoppades. Som sagt, han har egentligen... Vi har inte haft ett enda bakslag överhuvudtaget liksom, och det är det vi inte vill få nu heller för att man blir för ivrig. Till exempel bara att när han skulle ut med sina vanliga skridskor gick det inte överhuvudtaget för att han klämde liksom. Fick vi tag på andra skridskor, då funkade det bättre. Så att man ska elaborera med den biten också liksom. Skridskorna får inte vara något som skapar någon irritation på andra strukturer. Inte själva frakturer, men det finns ju andra strukturer som kan bli irriterade. Så att, ja, so far, so good, definitivt.
Jag fick ju liksom från läkaren att jag har läkt så som det ska. Och det är ju liksom det enda man kan önska sig i det här läget. Sen är det ju inte helt läkt än, så det har ju lite tid kvar där också. Mm. Så det har gått bra dittills då, alltså, och hittills. Mm. Men sen hade vi inte förväntat oss något annat, för de sa ju att det var en snäll fraktur, sa att det var ju helt av, men det låg bra, så att det låg stabil. Men sen kan ju själva läkningen ta längre och kortare tid, och det är liksom, så än så länge har det gått så som man kan förvänta sig.
Mm. Ja, precis. Det har gått som ni hoppades, verkar det som.
Ja, men så är det ju.
Ja. Men enligt Adam så är det, det är mer musklerna runt om, mer än själva frakturen som det handlar om nu, eller?
Ja, det är både och. Det är liksom det är ju inte liksom matchredo, alltså frakturen heller än. Så det, men sen är det väl att det kommer väl vara ännu mer liksom muskler och balans och känsla och allting sånt, och leband och allt sånt som är stelt efter att liksom ha pixen på sig. Så det är mycket sånt rehabben som måste var bra också innan man liksom kan spela. Men, och sen även frakturen. Men det går nog lite hand i hand att det går ungefär samma tidsplan ungefär.
Det är många som hör av sig till oss och många som verkligen vill att du ska komma tillbaka såklart och förstå det själv såklart. Man vill ju se SSK i bästa möjliga slag. Hur märker du av det så att säga, den här från supporterna och folk runt omkring?
Det har varit rätt lugnt. Alltså jag tycker under båda de här åren så man får väl något meddelande ibland på sociala medier, men jag är ju väldigt anonym där. Jag kollar väl något, men jag skriver ju inte eller gör någonting. Så jag får inte så mycket åt något håll riktigt nu. Så det är rätt skönt faktiskt. Mm.
Men om jag säger att det är många som ändå följer dig och så att säga är väldigt intresserade av hur det går, vad tänker du då?
Men det är väl stort på sitt sätt, och liksom man får väl vara lite mjuk inför det, och att jag vet inte vad man ska säga riktigt, men det är väldigt kul på ett sätt, men det är inte riktigt därför jag håller på med hockey, men det är ändå roligt om folk tycker att det liksom gör viktigt för det här laget och gör något bra för laget.
Mm. Vad är det som driver dig att fortsätta spela och komma tillbaka från en sån här skada och så vidare?
Det är kul att spela hockey, så är det ju. Det är något man har gjort länge, och det är något man hade som en hobby när man var liten, och nu kan man ha det som ett jobb. Så det, och när man pratar med spelare liksom, så nästan alla som har lagt av sig liksom, spela så länge du kan. Sen ska man väl spela så att man inte går sönder helt heller. Alltså så här, man är trasig för resten av livet, men man ska ändå försöka spela när man tycker det är kul och man har motivationen och så. Mm.
Och vad tänker du nu då? Vad hoppas du på så att säga nu framöver här?
Alltså det har vi inte sett upp någon liksom deadline eller så. Det är såklart att man funderar på något datum mer och sådär, men det är, så, alltså det är så dumt att säga någonting nu, utan det är så mycket som kan hända fortfarande. Det har gått bra hittills, så det får man vara glad för, och sen får man ju liksom göra jobbet som ska framåt. Det låter som väldigt klyschigt, men det är så det är, och så får vi ju hoppas att allting går bra, att jag inte får någon bakslag eller så. Det kan ju vara också att man gör för mycket, så får man ju liksom överbelastningar och problem, och måste man vila. Alltså, så det är viktigt att man inte stressar iväg. Samtidigt så vill jag inte sätta så här press på mig själv heller genom att säga något datum eller något sånt utåt. Men jag räknar väl med att någon gång i kvartsfinalserien ska jag spela. Sen nu är det från när det. Det är mer precis än så får du inte av mig.
Nej, men Adam sa ju det också. Att inte grundserien nu, och så får man se liksom vilken match det är. Och det är väl klokt på något sätt att ta det som det kommer nu lite.
Ja, men verkligen.
Så ja, men kul att du är tillbaka i alla fall. Och hur kommer det bli nu med skridskor då? Du testar lite olika skridskor.
Den skridskor jag har kört med tryckte väldigt mycket på benet. Benet är öm fortfarande. Det är liksom, läkningsprocessen pågår fortfarande. Och det blir pålagring också, så det blir tjockare där och sticker ut mer. Så det är ömmare och sticker ut mer, så det kommer ju åt mer. Så det gjorde ont med första, och så andra paret jag tog på mig. De kände, var ömt, och jag kände av det, men det var ändå bättre med dem. Så det är... Jag får mixa lite här inne och se vad vi kommer fram till. Ja.
Men du är ju noga med de här grejerna också, med skridskor och allting. Kommer det funka?
Jo, men det kommer det göra. Alltså, jag är noga med att liksom, jag är inte dum på det sättet, eller vad man säger. Alltså, jag vill försöka skapa så bra förutsättningar för mig själv hela tiden. Det är så kan man uttrycka det mer. Då får man ju veta också vad begränsningen är och liksom hur man ska justera. Bara liksom inte ont, så blir det nog bra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja, Linus Widell, glad såklart, men också vill inte sätta upp allt för... Ja, höga målsättningar, vad ska man säga, inte för höga förväntningar än på när han ska vara tillbaka. Han vill i alla fall inte låsa sig vid något enskilt datum, och ja, du började prata om det lite grann, Leif, där när han kommer tillbaka, så att säga. Och ja, vi får väl se när han börjar träna med laget. Det är väl nummer ett, och ja, det hänger väl på det egentligen, hur många dagar han behöver för att ta sig in. Det är klart man måste ha respekt för det här, att det är så pass lång tid som man har varit borta, och det är svårt att komma in i det bara och rätt in i slutspel också. Man får väl matcha innan lite försiktigt om det går.
Ja, jag tror nog det. Och sen beror det på lite grann också, eftersom de får om de kommer tvåa då, får de ett play-in-lag. Det tror jag också förenklar beslutet i så fall, om man skulle få något sånt lag, att man vilar Widell så länge man kan, helt enkelt. Så att han inte 100%, det kanske är svårt att bli, men att han åtminstone kan gå in och bidra.
Men vad kan det betyda för laget i stort då? Alltså, det blir ytterligare konkurrens naturligtvis, men kan det betyda någonting? Kan det ge en mental boost på något sätt, eller betyder någonting så? Det verkar ju betyda väldigt mycket för supporterna i alla fall, att man får tillbaka honom, och man ser ju också reaktioner att nu går SSK upp och sånt här, för även från folk som kanske inte har SSK-kopplingen egentligen.
Ja, intressant att det ska vara en sån frälsarstämpel på Linus Widell. En utmärkt spelare, lagets kanske bästa spelare, och hans offensiva kvaliteter behöver vi ju inte betvivla. Kanske kan det skapa en sån energi också för avslutsituationer för laget. Han har ju sitt lite speciella sätt att spela på också. Så för det kan väl vara både plus och minus, tänker jag, för beroende på vem man hamnar med. Och det har vi sett tidigare under säsongen, att det går väl kanske inte helt hundra väl ut med alla i laget, i alla kedjeformationer, för det är ju olika poängsnitt och sånt, det ser man ju på statistiken.
Ja, och därför tror jag att man vill, vi kommer komma in på konkreta förslag här på hur man formerar laget när Widell är tillbaka. Men det är därför jag tror att man vill köra Widell med Engsund, som du har varit inne på, Andreas. För man vill göra det så lätt som möjligt nu för Linus Widell att komma in i det här laget efter den här skadan. Jag tror inte man vill hålla på och liksom två nya kedjekamrater på honom med Holstam och Pitkanen. Nej, det tror jag inte kommer hända.
Jag är ju bättre båda att komma med. Jag vill ha konkreta förslag från er båda här under avsnittet, och jag har ju naturligtvis funderat på det här själv också. Men jag skickade ut frågan på Twitter här det var väl under måndagen, tror jag, och ville ha era röster, era åsikter om hur man ska tänka när Widell är tillbaka och när han går för fullt, så att säga. Hur ska man formera laget? Och då har vi Henrik Sjöblom Adsten som tycker det är givet att sätta in Engsund och Eriksson ihop med Widell, och att det då blir Dyk, Harlestam och Pitkinen, och så sen Alba, Matteus, Liljegren, så fjärde kedjan. Och då är det Blomstrand och Liljevall som är utanför. Han sätter Törjon där i fjärde kedjan, och så avslutar han med tur att man inte är tränare. Och det är väl lite så, det är inte så himla lätt. Men Daniel Hansson tycker att Widell ska spela med Engsund i alla fall, men tycker att det vore intressant och spännande att testa Dyk där igen. Tobias Milberg skriver att Dyk lever väldigt mycket på Mackes passningar, Widell kan leverera i princip med vem som helst, så behåll första kedjan som den nu, spelar Widell med Mika Pitkinen och Hampus Harlestam. Och sen sätter han Blomman med Blomstrand då, med Törjon och Stellan. Är det Stelios smeknamn? Den var ny för mig, men Stellan, den är bra. Mm. Apropå Stefan som vi hade för några veckor sedan.
Ja, just det.
Lika barn leka bäst, skriver Marve.
Marve har inte fått någon återkoppling där från
Marve. Jo, men han skrev något. Det var okay. Den här norska gamla...
Marve Flexnäs.
Marve måste det vara. Just det, bra. Widell och Macke, lika barn leka bäst. Kai Hydling, Dyk, Engsund och Macke. Han har ett förslag då med Pitkin, Holstan, Alba, Widell, Törjon och Matteus. Den var lite annorlunda. Den har vi väl inte sett i alla fall någon gång. Men jag vet ligan i alla fall. Gå för fyra scoring lines, skriver han också. Så han har petat nästan hela fjärde kedjan faktiskt. Men det kan man ju göra nu, för det finns så mycket forward, så att då har man Blomstrand i fjärde med Liljevall och Liljegren i hans förslag. Jonas Hoffman skriver otroligt svårt beroende på vilken form Widell kommer in med. Han resonerade lite mer där. Lukas tycker Widell, Engsund och Eriksson, Pitkinen, Harlestam, Dyk. Ja, det är väl inte så. Det är väl kanske det mest populära alternativet trots allt. Ja, och det är många som konstaterar att Engsund ska spela med Widell i alla fall. Och det känns väl inte så långsökt egentligen.
Nej.
Mattias Bredberg tycker absolut inte att man ska flytta Dyk. Widell är bra oavsett omgivning, och det är precis vad vi fick där tidigare. Janne Dillchips tycker också att man ska behålla Dyk, Engsund och Macke och testa Widell med Harlestam och Pitkinen. Och det var några reaktioner i alla fall på sociala medier. Vad känner ni då? Vem ska jag börja? Jag börjar med dig då, Leif. Du var inne på det lite grann, men nu får du utveckla lite då vad du tycker.
Ja, men som sagt, Widell, Engsund och Eriksson har jag som första line. Sen blir det då den här lite Finnish connection då mellan Dyk och Pitkinen tillsammans med Harlestam i andra kedjan, som jag tror du kommer landa i. Dyk och Pitkinen har ju mött varandra i finska ligan, har vi varit inne på. Och sen går jag med Matteus, Törjön och Blomstrand i tredje kedjan. Och sen får jag som jag vill då med Alba i fjärde kedjan. Och han har ju spelat sig till den platsen nu med tanke på hans svaga form på slutet. Samtidigt så byter man då farten då mot tyngd. Alltså farten i Dahlström och Vio då, de som slåss som plats där. Men man får en helt annan tyngd då, vilket som i slutspelet tror jag blir det. Jag tror det är helt rätt, alltså att man går så. Och sen då hamnar ju då Bjerkelius utanför helt. Och sen är ju då hugget som stucket och kanske då mellan Vio och Dahlström. Men det kanske är fördel Vio faktiskt. Den senaste tiden i alla fall om man tittar så. Men kanske Dahlström kanske är mer en SSK liksom profil som kan köta på i slutspelet. Kanske höja sig till och med i ett slutspel. Så jag tror inte att det är helt givet där vem det blir av Vio och Dahlström som går som extra forward. Så fjärde linjen alltså Alba, Liljevall, Liljegren. Jag sa väl inte hela den där. Så där har ni mitt konkreta förslag faktiskt. Och det här har jag faktiskt sett. Kanske inte exakt det här, men jag, åtminstone liksom, kedjeformationer har jag sett på Twitter också. Så jag ska inte säga att jag liksom är ensam om det här på något vis. Utan där har ni där ute.
Nej, men absolut inte.
Där har ni där ute också kommit med det här förslaget.
Ja, Marcus då? Kontrar du med något annat?
Fan, vad tråkig du är. Jag har exakt samma fyra kedjor. Och Dahlström som extra.
Ja. Ja, det är intressant faktiskt. Andreas då?
Nej, men jag har någonting annat faktiskt. Fast jag är inne på det här med att Videll och Engsund och Marcus Eriksson spelar ihop. Jag tycker ändå att det har varit så pass bra och det utmanar även Videll lite grann. För att jag tror att alltså, i och med att Marcus Eriksson också vill ha pucken så blir det att Videll får jobba lite mer för att få den. Och han kan inte vara den här givna puckhållaren i den kedjan. Och jag tror att det är bra för honom på något sätt att ha en spelare som är en förhållandevis stor stjärna på den här nivån i den här ligan och som har sånt stort självförtroende att också spela med den typen av spelare. Så jag gillar att ha Marcus Eriksson och Engsund och Videll. Och just Engsund och Videll, de hör ju ihop helt enkelt. De vill spela ihop, de passar bra ihop och jag tycker det är dumt att göra på något annat sätt. Däremot så har jag en lite annan variant på när man kommer ner där lite. Framförallt så noterade jag nämligen, vi har ju vår egen statistik på alla kedjor som har formerats av SSK här under hela säsongen. Vi har ju koll på dem och det är väl något vi ska publicera så småningom kanske, göra en liten topplista med de bästa kedjorna sett till poängsnitt kanske till exempel per match. Och för övrigt då, Videll, Engsund och Eriksson, de har ju då ett poängsnitt på 2,25 per match, spelat 12 matcher. Och det är ju bra, naturligtvis. Också väldigt bra plus minus på dem. Men en kedja som fallit, som bara har spelat 3 matcher ihop och som ändå har gjort 3,6 poäng i snitt, det är alltså Dyk, Matteus och Alba. De har producerat 5 mål på 3 matcher och så lite assist på deras, så blir det ett väldigt högt poängsnitt om man räknar på det sättet. Men Dyk, Matteus som center då. Jag är inne på lite på det här och vi har pratat om det också, Leif, just med Matteus som center, att det är, jag tror att han får ut någonting av det. Han svårt att veta exakt, vi har inte pratat med honom om det och sådär, men det är, jag tycker det är ett intressant förslag i alla fall.
Ja, eller vi har ju pratat med honom, men han vill inte säga så mycket. Nej, det är mest det.
Det har väl varit i lägen när de har förlorat och ja, när han har missat målchanser och sådär. Ja. Då är han inte så sugen på att prata om det kanske.
Nej, jag vill egentligen också ha in Matteus som center, men på vems bekostnad?
Mm. Vad gör ni av Törjön? Det är ju det. Vad gör man av Törjön? Precis.
Ja, men då är det frågan, då är det snarare så att Liljevall ryker då.
Ja.
Att Törjön flyttar ner i fjärde kedjan som center.
Så blir det för mig i alla fall. För att jag har ju då Pitkinen och Harlestam ihop. Men då sätter jag in Blomstrand där. För att jag känner ändå att dels så tycker jag att Blomstrand har höjt sig i matcherna mot de bästa motstånden. Och i alla fall några exempel på det har vi sett hyfsad närtid. Att han är faktiskt bra i de här stormatcherna. Jag tror att han hittar en ny nivå av någonting. Alltså att det är någonting med, inte vet jag, men det, jag tror att han går igång lite extra på det. Och jag skulle vilja att man får ut honom. Han är trots allt en av lagets bäst betalda spelare också. Han är här för att leverera offensivt och kunna avgöra matcher. Och nu har han inte gjort så jättemycket mål den här säsongen och det var länge sedan han gjorde mål överhuvudtaget och så har han haft lite skadproblem och sånt där. Men jag tycker det skulle vara intressant att testa i alla fall med Harlestam och Pitkinen där med Blomstrand. Och då blir det ju det som blir kvar på något sätt i fjärde och det, där, jag känner inte att det är något jätteproblem därför att alla de spelarna som är kvar, det är defensivt skickliga spelare som kan ta den rollen. De vet hur man spelar försvarsspelet, de kan jobba hårt, de är laglojala och allt det där. De kommer inte gnälla heller över att bli placerade i fjärde kedjan. Men det blir ju ett slags hopkok. Det är ju bara att ta på dagsform egentligen. Men Törjön eller Liljevall som center och sen blir det, ja, på kanterna blir det ju Lillegren eller det blir Dahlström eller Björselius eller Vio. Beroende på. Och där har man ju jättemycket alternativ. Och det tycker jag är väldigt positivt snarare. Alltså det får ju bli så. Den här fjärde kedjan kommer ju spela olika mycket beroende på vad det är för läge i matcherna. Och där har ju också SSK en jättefördel av att ha den här bredden på truppen. Att leder man en kvartsfinal 3 mot Nybro, ja, men då kan man spela defensiva spelare lite mer. Man kanske till och med har Bjerselius och Dahlström eller Vio på bänken och då kan man matcha in dem på ett helt annat sätt. Spelar Alba till exempel i en kedja med Dyk och Matteus, ja, men då kan man ta ut Dyk i några byten och spela
Liljegren där istället, eller Bjerselius, eller för ja, vi har ju sett liksom, de har otroligt många kedjekombinationer nu för det här laget. Jag vet inte hur många det är, och jag ska inte räkna på det nu heller, men det är kanske en 40 stycken olika formationer som de har spelat med den här säsongen. Så alla har ju spelat med alla mer eller mindre. Så alla kan ju spela med varandra. Så det är lite så jag tänker.
Jag tror att Magnus Bogren inte petar Kristoffer Liljevall. Det är en favoritspelare hos Bogren. De hade liksom framgångsrik tid tillsammans i Rögle. Så att jag tror att Liljevall kommer centra fjärde linan.
Ja, den är ju komplicerad alla, just för att han också är lagkapten. Det är just att han är lagkapten också.
Är kapten också, ja.
Men så länge han är med i laguppställningen så tror jag inte att det behöver vara något problem kanske.
Ja, nej, men det är lite olika. Det kan ju vara lite olika åsikter i alla fall. Jag tror inte att han... Jag bestämt mig för det här nu. För jag kanske också varit lite inne på att ha honom som extra forward. Men jag har funderat lite mer på det här nu. Och då tror jag att han är given som center i fjärde linan.
Nej, jag tror inte heller att man petar Liljevall. Och det, även om Bogren såklart sa på rak fråga från mig om det fanns ett signalvärde att verkligen ha lagkaptenen, att han ska spela, han ska inte sitta på läktaren. Men enligt Bogren så är alla petningsbara, men jag tror inte att så kommer att bli fallet. För det finns ju flera värden än att bara göra poäng också.
Mm. Ja, sen är ju Liljevall en spelare som kan det här med slutspel och kval, och han är rutinerad, ja. Han kan serien, han kan motståndarna på ett helt annat sätt än vad Dominic Turgeon kan.
Precis.
Så att,
han går ju före Turgeon i alla fall i sånt läge.
Ja, det kanske han gör, och mitt förslag handlar ju om att Matheus kommer in som center, och det är därför Turgeon måste flyttas neråt. Annars så kan man ju naturligtvis sätta Matheus på kanten, ha Turgeon som center med dyk i så fall om man vill. Men jag vet inte om jag gillar kedjan riktigt då, så som jag har satt upp det i alla fall. Så. Ja, det var i alla fall våra förslag.
Ja, men det är intressant det med Mattias då. Man vinner ju faktiskt mycket, som du säger Andreas, på att sätta honom som center också. För att han är ju bättre där. Man får inte ut mycket av Stelio nu. Men nu fick han ju för det här målet då. Jag vet inte, det kanske betyder någonting att han fick den här styrningen.
Men lite tror jag, ja. För att han, vi pratade ju med honom efter Mora-matchen, och då var han ju lite sådär att han ändå ja, han sa att han hade tänkt på det här lite grann med måltorkan och inte gjort mål på länge, och det är bara att jobba hårt och det är bara att skapa chanser, så kommer det komma. Och då får han i alla fall lite, ja, får han ju lite tillbaka där då, för att han tar sig in på mål där och styr in den där med handsken eller vad det var. Så att på så sätt var det ju bra. Och det kanske, vi får väl se. Han kanske gör ett hattrick här mot Tingsryd, så allting frid och fröjd igen.
Ja, han och Alba är väl de som behöver göra mål, var det inte så?
Ja, vad räknar jag till? Alba har inte gjort mål på 10 matcher, han har gjort ett mål på 14 senaste. Sen har ju Alba blivit någonting annat i år. Han har ju sina alla säsonger tidigare gjort fler mål än assistpoäng. Nu i år har han ju många fler assistpoäng än mål.
Mm. Intressant.
Ja, men det är ju det är den här, han har ju blivit mer mångsidig och mer bidragande på flera sätt. Mm. Så det är väl därför han är aktuell för SHL också.
Ja, och det, i det här SSK-laget är väl där lite på gott och ont. Kan jag tänka mig hans mångsidighet, att med det här offensiva arsenalen och alla som är lite liknande i offensiv spetskompetens, så har man en Alba, en pansarvagn liksom, som mycket väl kan göra ett brunkarjobb också i fjärde.
Många ifrågasätter ju honom nu för att man tror att han liksom har siktet inställt på SHL och att han liksom inte gör jobbet 100% nu fullt ut. Men så proffs är väl Alba i alla fall att man kan avfärda någon sån snack.
Eller jag tycker fortfarande att han gör jobbet. Mm.
Ja, jag är svårt för det där snacket faktiskt. Ja. Alltså det är trots allt spelare som... Ja, jag tror att i grund och botten så drivs de inte av att tjäna pengar på att spela hockey, utan de drivs av glädjen att spela hockey. Och det finns inget roligare än att spela slutspel. Så det är ju väldigt konstigt om man plötsligt skulle lägga ner och kämpa och åka runt och tänka på annat när man har ett slutspel framför sig. Ska man då åka runt och tänka att han ska flytta till förlägenhet i Karlstad? Mm. Det är svårt att se det faktiskt.
Nej, jag köper inte heller det.
Så det vore jättekonstigt. Det är väl bara att gå till sig själv, all idrott på lägre nivå man har spelat. Inte fan, ja, svårt att jämföra kanske, men ändå. Det var ju slutspel och de här häftigaste matcherna man såg fram emot. Så varför skulle man börja tänka på vad man ska göra efter sommaren istället? Jättekonstigt.
Ja, men däremot kan vi slå fast att han är en formsvack i alla fall. Det tycker jag att vi kan göra.
Ja, men alltså, jag vet inte om han... Så dålig är han väl inte. Och ja, men... Vi är ju jättankringlare här efter någon match också nyligen. Och ja, han har ju lägen här mot Mora till exempel.
Han drog ju på sig någon utvisning där och så här, liksom, och bränner ju mycket chanser nu och sådär. Så att...
Utdelningssvacka.
Ja, det är väl det då. För jobbet görs ju, det tycker jag ändå. Det defensiva arbetet finns där. Men det är just det här framåt, att det liksom inte lossnar riktigt där framåt.
Men jag tror att konversationen här hos oss hade varit en annan om de hade
satt flera av chanserna mot Mora. Och då hade de fått matchen dit de ville. Då hade det inte blivit 1-0 och ett mål i tom kasse, utan då hade det blivit något helt annat. Och då hade det också varit ett annat läge i tabellen och allting hade varit ett annat ljus på något sätt. Men sen tycker jag också att både de här matcherna mot Almtuna och Nybro så är det liknande insatser. Att det är som att man försöker vinna matchen på och ta ut sig så lite som möjligt egentligen. Alltså man spelar på den här tunga offensiven som man har. Man tuggar på i kedja efter kedja, byte efter byte. Men det är någonting som saknas bara. Och jag tycker inte att Alba har fallit ur ramen mer än någon annan egentligen. Tvärtom så har han ju faktiskt skapat en del chanser och kommit in på mål och sådär. Men visst, man vill se mer av det kanske. Och sen har han inte varit lika bidragande i powerplay på sistone heller. Där har han gjort en del poäng. Så ja, det är väl det då i så fall.
Men, nej, det är väl ingen som har någon vidare poängsnitt nu. Det kan man ju inte ha heller när laget som helhet gjort 8 mål på 5 matcher som vi sa.
Ja, vi får se. Det här är den avslutande grundserieveckan i alla fall. Och kanske också den sista veckan med ordinarie poddtempo. Sen så tror jag att vi växlar upp lite grann och kör lite extra avsnitt här mellan matcherna. Vi får se, möjligtvis nästa vecka också, då det är uppehåll då för SSK i väntan på motstånd i kvartsfinal. Men förutom herrarna, det är ju även damerna. SSKs damer är ju igång och har ju chansen att gå upp till SDHL. Har en sista motståndare kvar. Har aldrig varit så här nära SDHL tidigare. Nu är det HV71 som står för motståndet. Och ja, vad tänker ni? Ni har väl båda varit på varsin match nu här i närtid?
Ja, jag såg ju dem när de gick vidare här då mot Färjestad som de åkte ut mot för 2 år sedan. I samma liknande läge då där Färjestad vann första matchen. Eller när SSK vann första matchen och där Färjestad tog dem efterföljande 2 på hemmaplan. Nu hade ju SSK hemmaplansfördelen. Och så att det blev tvärtom då. Okej, HV71 alltså, det bättre SDHL-laget av de AIK. Det här blir tufft såklart för SSK, tror jag. Men samtidigt så är det ju liksom den här tiden på säsongen är det ju tufft. Och så här nära, som du säger Andreas, har de inte varit. De har aldrig varit så här långt framme i det här kvalet tidigare. Vad är det som krävs då? Jo, jag tror att det krävs en liknande insats av Lovisa Berntsson i mål. Hon måste stå på huvudet i varje match här. Och sen tror jag att alla andra måste överträffa sig själva faktiskt för att rå på HV här. Det kommer bli en bragd om de klarar det här i SSK.
Tänker du, Marcus, vad är det som, finns det någonting som talar för SSK här?
Jag tänkte långa stunder efter semifinal 2 mot Färjestad, och det skrev jag till er med liksom att som SSK så tillbaka tryckt, alltså nedkörda i skorna som de är idag, så förtjänar de nästan inte att gå vidare. 29-82 i skott, och så hade ju Färjestad 3 i stolpen i overtime också liksom. Så här, ja, en rejäl skopatur och en riktigt bra målvakt som verkligen var i zonen den matchen, och det tror jag i och för sig, det knäckte ju Färjestad att de inte lyckades vinna den matchen. För sen var det väl lite behagligare, lite mer normal hockeymatch som i alla fall bara pågick i 60 minuter och inte 108.
Nej, men SSK, det är också en liten följd som SSK har då, det är att de verkar ju starka och orken finns ju där. Så de malde ner Färjestad och jobbade ner dem. Så att jag tror rent, om man jämför med HV, så tror jag att de är hyfsat likvärdiga när det gäller den biten i alla fall.
Ja, alltså historiskt sett så har det ju varit otroligt stor skillnad mellan SDHL och serien under. Och det har ju varit, ja, det har ju nästan aldrig varit något lag som har gått upp och klarat det här kvalet. Det är ju Frölunda då som lyckades göra det med landslagsspelare och en satsning som var någonting utöver det vanliga verkligen. Men det är ju svårt att veta exakt nu för, ja, hur bra är lagen under? Har damhockeyn blivit jämnare och bättre, och har det kommit upp spelare som är på SDHL-nivå eller inte? Det är ju väldigt svårt att avgöra. Och, ja, jag har sett lite grann av SDHL. Jag tycker, alltså det är vissa lag som är på hög kvalitet och kan ha ett bra passningsspel, men jag tycker SSK kan också ha ett bra passningsspel. Frågan är väl vilket tempo det är då i jämförelse med vad HV71 är vana att ha. Men det är ju alltså ett HV som tog 34 poäng den här säsongen i SDHL och var bara några poäng från att gå till slutspel istället. Så att det är ju ett bra motstånd, och det hade ju varit något helt annat om SSK hade fått möta AIK som slutade sist med, tror jag, 5 poäng eller någonting. Så att det,
nu har man ju ett väldigt tufft motstånd och det, ja, det ska ju inte gå egentligen.
Tänk men, att det är en mental fråga också.
Ja, men det är det ju. Och den här första matchen nu, de spelar ju hemma i Scanarinken på torsdag kväll. Och den matchen, alltså vinner SSK den, då blir det ju en enorm press på HV71 till de sista två matcherna så, i Jönköping.
Och om Lollo då kan stå på huvudet i någon av de matcherna, ja, så finns
det är ju nummer ett verkligen. Mm. Och just på målvaktssidan, den är kanske på pappret den som är där SSK faktiskt är bättre i alla fall. Så är frågan hur mycket press man kan sätta på HV71s målvakt och hur mycket man lyckas skapa offensivt. Det, då hänger det upp på spelet. Men Lollo Berntsson är ju toppmålvakt, alltså bra målvakt även i SDHL.
Spelet numrerat överlägg måste upp då för SSK. De brände ju 5 här i senast då. Och det såg inte alls bra ut heller i den spelformen. Mm. Så får man en utvisning med sig till exempel så blir det oerhört viktigt att lyckas göra mål där i så fall om man är tillbaka pressad och Lollo står på huvudet som sagt.
Men man har ju några spetsar. Man har Emily Curlett till exempel som har spelat på hög nivå i Nordamerika och man har Pia Prenn då, som gör mycket poäng. Men hon har ju inte varit någon poängspruta i SDHL tidigare så att det är frågan hur mycket som skiljer mellan divisionerna nu och det kommer vi få se. Men ja, det var väl en 400 pers någonting på första matchen här, eller på en av hemmamatcherna ska jag säga.
Ja, nu senast, 476. Sista,
precis.
312 så, på lördagen och 476 och
det,
på söndagen.
Det stegras.
Det stegras.
Och om de fortsätter med fri entré så borde det kunna kanske dubblas åtminstone till HV-matchen här.
Ja, det har väl bara varit någon symbolisk summa nästan de har tagit i andra matcher också tror jag. Ja. Att man swishar en 50-lapp eller något sånt där. Ja. Så att, ja. Kul om de kan få lite stöd också för att nu har de ju siktat på SDHL i flera år och blir ju bättre och bättre uppenbarligen. De kommer ju närmare och närmare så att ja, det kanske går. Det ska till ett litet mirakel. Ja, det är bragd om de lyckas med det här men chansen finns. Mm. Så ja, spännande. Vi nöjer oss nästan så nu tror jag för det här avsnittet. Så ja, kul att sitta med er båda två här igen. Det var ett tag sedan sist vi kunde vara här samtidigt. Annars så går vi om varandra lite grann i det hektiska schemat som vi har.
Ja, vi har ju fler lag och fler sporter att bevaka. Då får vi sprida ut oss lite på olika dagar och olika arenor.
Precis, så är det. Ja, nej men bra. Tack för den här gången. Tack Leif, tack Marcus.
Tack Andreas.
Tack själv.
Tack alla ni som har lyssnat och ha det så bra så hörs vi snart igen framöver.
Ja.
Hallå, pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se